Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Har ni hört uttrycket var och en skämmes för sig själv? Jag lärde mig det av Andreas Sedin. Var och en skämmes för sig själv. Jag knyter det till ett norrländskt uttryck, jag vet inte alls om det är det. Men det var första gången jag hörde någon säga det, det var Andreas. Som en uttryck för den där känslan som kan uppträda att man skäms å någon annans vägnar. Alla som har varit barn, jag tror det är alla här inne faktiskt, har ju haft den här känslan i förhållande till sina föräldrar minst en gång i livet. Eller hur? Och det där släpper ju inte alltid taget när man blir äldre. Man fortsätter att skämmas för föräldrars uttalande och hur de beter sig. Har jag hört. Eller hur? Och man märker det om man har fått barn att de tar över ens eget beteende. Fast nu skäms de för mig och det jag gör. Så det här är en fras att lära tonåringar och vuxna barn. Där man tycker att föräldrar och vänner är pinsamma. Låt dem bära dig själva. Du behöver inte ta över ansvaret. Du behöver inte skämmas för någon annans vägnar. Nu ska vi läsa en liknelse idag. Som landar rakt in i det där som har med skam att göra. Att skämmas för någon annan och vilja dra sig undan. Lukas evangeliet är 14 kapitlet, vers 15 och framåt. En av gästerna som hörde detta sa till honom. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till de inbjudna, välkomna, allt är färdigt. Men alla hade då någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa, gå genast ut på gatorna och i gränderna i stan och hämta hit alla de fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sina tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Liknelser är ju berättelser med bildspråk som vill lära oss någonting och ofta har de en huvudpoäng och ibland kan vi gå vilse i olika detaljer och lägga för stor betoning på delarna i det som sägs. Men poängen med den här liknelsen är ju ganska uppenbar. Det är inbjudan till en fest som har skett. Och Jesus berättar liknelsen som svar på ett utrop från en person som säger, tänk den som får vara med i Guds rike, delta liksom i evigheten tillsammans med Gud. Och så berättar Jesus om hur några personer har fått en inbjudan till en fest. Och vid den här tiden så gick inbjudan ut först och man tackade ja till att man skulle komma. Man osade, som det står i dagens inbjudningskort ibland. Man svarade ja, vi kommer komma. Men när festen skulle börja så skickade man också ut, om man var en rik person med många i sitt hushåll, personer som sa, nu är det förberett, kom, festen börjar nu. Och då har några stycken i den här liknelsen först sagt ja. Och när inbjudan väl liksom ska svaras upp emot med handling, med att gå stegen dit, så säger man, nej men du, och så kommer man med massor med svepskäl. Och alla de här svepskälen handlar ju om just svepskäl. Att inte vilja stå kvar vid inbjudan, dra sig undan från den utan att tappa ansiktet. För i en hederskultur så är det på olika sätt man kan tappa ansiktet. Delvis är det ju att tappa ansiktet, vilket de här verkar ha bedömt nu, som finns med i den här liknelsen. Jag kommer tappa anseendet om jag går på den här festen. Den här personen som jag ska möta upp med är det bäst att jag håller avstånd ifrån. Men istället för att säga det, du är en person jag inte vill vara med längre, jag tackar nej till den där festen som jag tidigare har tackat ja till, så kan man ju också tappa ansiktet om man gör det på ett otrevligt sätt. Så man kommer istället med svepskäl, istället för att säga som det är, så drar man till med olika saker. Den här liknelsen handlar om att inte tappa ansiktet, men poängen i liknelsen är ju, det har gått ut en inbjudan. De som har varit inbjudna och tackat ja till att man vill tillhöra drar sig undan. Så i sammanhanget, vilket blir viktigt, det är ju någon som säger det, det står att det är en gäst vid en måltid där Jesus befinner sig. Och därför går vi till början av det här kapitlet som liknelsen står i, för det händer saker som leder fram till att Jesus säger just det han säger. Jesus är på middag, han är hemma hos en farise som är med i Stora rådet. Det är råd som där de politiska, religiösa och juridiska besluten tas vid Jesu tid. Under romersk ockupation så är det 70 personer ungefär som samlas på tempelområdet i en särskild sal och tar de här religiösa och politiska besluten och samverkar med de romerska myndigheterna utifrån det. Jesus kommer ju drabbas av just ett beslut i det här stora rådet där han döms till döden. Men man kan inte utföra döden i egen kraft i och med att man står under ockupation, utan får ta hjälp av de romerska trupperna till att utföra själva dödsdomen och lämnar över Jesus till romarna. Och nu är Jesus i just den här miljön av uppsatta människor som ingår liksom i gräddan av inflytande i det judiska samhället. Och det står att de iakttar honom noggrant när han är på den här festen. De kollar upp och kollar av hur han agerar och vad han gör. Och man kan ana att det är redan i början av den här måltiden som det plötsligt står en man framför Jesus. Han är fylld av vatten i kroppen. Vi vet ju inte vad det beror på, men det kan ju vara så att hjärtat inte slår tillräckligt kraftigt längre, så att vattnet har börjat fyllas på i kroppen och lungorna. Han står där i alla fall med mycket vätska i kroppen, svullen. Och Jesus sätter ord på någonting som är otroligt viktigt för honom. Det är att Gud är en Gud av barmhärtighet som griper in. Även när det går emot reglerna i Gamla testamentet på raden. Och vi har ju hört mycket om sabbatsbudet, att det var otillåtet att jobba på den dagen. Och att bota en människa som är sjuk är att utföra arbete. Och Jesus ställer de här två sakerna mot varandra. Vad var poängen med att fira sabbat? Jo, det var att ta tid för Gud och låta Guds barmhärtighet flöda över i människors liv och vardag. Stanna upp från vanligt vardagligt arbete en stund och ta uppmärksamheten och rikta den istället till Gud. Och så ställer Jesus frågan, på den dag när vi riktade med vår uppmärksamhet till Gud, är det inte en bra dag att ge gott om utrymme för Gud att göra det Gud gör med oss människor, nämligen att visa barmhärtighet. Så Jesus vände sig till de laglärda och fariserna som är i det där rummet. De som är vana vid att diskutera lagarnas betydelse och hur de ska levas. Och så ställer han frågan, är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? Och de är svarslösa, eller de vill i alla fall inte svara. Osäkra på vad rätt svar är, och Jesus lägger händerna på mannen och han blir frisk. Och i den här handlingen så börjar Jesus vilja vända de här människornas blick som han är tillsammans med till det som är riktigt väsentligt. Vem är Gud egentligen? Och hur tillber ni honom? Och hur uttrycker ni eran tillhörighet till honom? Och han frågar om det som han tycker är uppenbart, att man griper in när det behövs. Han säger till dem, om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp den? Även om det är sabbat. Och de väljer att inte svara på det. Så Jesus betonar, Gud är en barmhärtig Gud som griper in. Och det var poängen med att vi skulle stanna upp inför Gud och ta emot vem han är. Och låta det som är hans livgivande beröra oss. Och det är som att han säger, lika noggranna som ni är på att vilja uppfatta vad som är Guds vilja, tänk om ni också skulle vara noggranna på att uppfatta att Guds vilja sker precis här just nu. När Guds barmhärtighet når fram till en person som har drabbats av ett svårt lidande. Känner ni inte igen vem Gud är? Och så fortsätter den här middagen, eller den sätter igång. Och Jesus märker hur människor på middagen anstränger sig för att placera sig nära centrum av festen. Positionera sig nära världen i rummet. Där makten utgår, de är ute efter att hitta sig själva så nära i status som möjligt. Att vara någon, bli någon, det är något som kan uppstå i alla grupper. Längtan efter att hitta sig själv liksom och veta var jag hör hemma och komma så nära centrum som möjligt. Det kan finnas både skrivna och oskrivna regler för hur det där går till. Och en del av det där med status har ju också att göra med att den som ser sig själv och som andra ser som den viktigaste i rummet, den vill ju också vara noggrann med vem den är med. Så att den inte själv dras ner i status i det större samhället på grund av fel sällskap. Då kanske du som har sökt dig nära och som den andra känner att den är rädd för att du ska dra ner den. Den puttar ner dig i statusordningen och ber dig flytta längre ifrån, säger Jesus. Och med det här så vill han fånga uppmärksamheten återigen. Vem är Gud och hur värderar Gud andra människor? Och hur ska du då, om du tillhör och tillber Gud och vill vara med honom och ge uttryck för vem han är, hur ska du leva ditt liv? Ja, men lev ditt liv så att det känns igen vilken Gud du tillber. Är det en barmhärtig Gud som sträcker sig ner och griper in? Så säger Jesus då till sin värld. När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge något belöning. Belöning får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Guds kärlek är utgivande. Varje människa är viktig. Oavsett vad livet hittills har gett den för förutsättningar, så handlar Guds rike om att det finns en Gud som griper in och berör människor. Och du som är berörd av Gud, börja se det. Känn igen hur han bjuder alla människor till fest. Så gör på samma sätt. Visa med dina handlingar vem du tillhör. Och det här är ju någonting som slår in i den här statusmiljön. Alltså Jesus är på festernas fest, måltidernas måltid, gräddan i samhället. Tänk om ni som har de här förutsättningarna vill vara noggranna med er blick och bjuda in så som Gud bjuder in. Och det är då en av gästerna uttrycker, tänk att få vara med i Guds rike. Delta i evigheten tillsammans med Gud. Och så berättar Jesus om inbjudan till festen som några har sagt ja till. Men nu tackar nej till för att de inte vill ha med världens attityd, livssätt och öppenhet och barmhärtighet att göra. Det är det Jesus sätter fingret på. Jesus har brutit av mot de förväntarna. Han har botat en man på sabbaten. Han bryter mot reglerna för att visa hur Gud är barmhärtig. Och nu tvekar folk i det här rummet som kan lagen och vet vem Gud är. De kan texterna. De tvekar om de vill förknippas med Gud på det sättet som Jesus säger att Gud är. Och Jesus säger att ja, Gud samlar på människor. Och om ni tackar nej så kommer han fortsätta samla på människor. Och vi märker ju i liknelsens innehåll att han väljer ut människor som är rika. Vem har råd med 5 oxar? Eller 5 par oxar vid den här tiden? Ja, vem av dem i rummet har råd med 5 teslor? Skulle kunna vara dagens överföring. Det här är människor med power i plånboken. Och det här är människor med anseende i samhället som kan köpa en åker och lägga tid på att besiktiga den. Och så fortsätter Jesus att trycka hem den här poängen. När tjänarna kommer tillbaka och berättar detta så grips Herren av vrede att folk har nekat att vilja komma på festen som de har tackat ja till. Och han säger, hämta hem alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren verkar redan ha varit i förväg och gjort redan det han vet att är Herrens attityd. Och han säger, det finns ändå plats kvar. Och den här frasen har ju kommit igen 2 gånger nu i det här kapitlet. Fattiga, krymplingar, lytta och blinda. De är begränsade resurser. De som inte är resurser. Det lät ju annorlunda. De som inte har följt de religiösa religionerna. Jag kan fortsätta prata så här hela dagen. De som ingen räknat med, de som är tomhänta, de som inte kan betala tillbaka, de som inte kan bjuda på en fest på samma villkor. Och det här är ju någonting som slår an någonting viktigt från Gamla testamentet som ligger lite dolt i liknelsen, tänker jag. För det här är beskrivning, de här 4 orden är beskrivningar på människor som inte fick bli präster i Gamla testamentet. Så här står det i 3 Mosebok. Säg till Aaron, ingen bland dina ättlingar i kommande släktled som har ett lyte får träda fram och offra sin Guds mat. Ingen som har ett lyte får träda fram, ingen som är blind eller halt eller vanställd i ansiktet eller har någon vanskap läm eller har brutit foten eller handen eller är puckelrygglig eller dvärg eller har en vit fläck i ögat eller har skabb eller revom, orm eller har skadade testiklar. Hur har ni det? Med era kroppar. Och det är någonting som Jesus säger här. Ja, men Gamla testamentets lagar har sagt att den här personen som har brist i sitt liv, och det är ju män som är präster i gamla förbundet, de som har brist i sitt liv på något fysiskt sätt, de får inte kliva fram och offra inför Gud. Och nu säger Jesus, kom till festen. Kom in i det allra heligaste, i Guds rike. Du som har brist. Den som tar emot kommer, vilket Petrus lite längre fram i ett av sina brev kommer ge uttryck för, bli som präster och kungar i Guds rike. Ett nytt folk Så här står det i första Petrusbrevet. När ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Gud är en Gud som möter oss med barmhärtighet. Och lagar och regler och olika spelregler kanske har sagt att vi inte ryms och platsar. Och Jesus säger, han kallar på alla som vill komma. Oavsett vilken brist du är bärare av eller har upplevt som har ställt dig utanför. Inget av det hindrar Jesus på att kalla på ditt liv, ta emot ditt liv och du blir präst i hans hushåll. En som får förkunna hans storverk, som får berätta om vem han är. För det är inte människan, oavsett hur bristfälliga vi är, oavsett hur om vi bärar av det som är lyckat eller misslyckat, som är vittnesbördet. Utan vittnesbördet är om vem Gud är som möter oss alla med sin barmhärtighet. Så Jesus säger, hämta hit alla fattiga, krymplingar, blinda och lytta. Och tjänaren säger, det har jag redan gjort men det är ändå tomt. Ja, men gå ännu längre ut. För det är fest och festen ska fyllas av människor som tillhör. Och den här liknelsen ställer ju då de i rummet där inför att svara ja eller nej. Skäms jag för den Gud som sträcker sig ut efter människor som jag i mitt sociala sammanhang inte skulle umgås med? Skäms jag? Ställer jag mig för sidan av och vill hålla mig på avstånd från den Gud som är så radikalt barmhärtig? Eller säger jag ja? Jag skäms inte. Jag svarar ja. Jag är också den som vill komma på den festen med min brist, med mina fel. Och om jag känner mig nu som en väldigt duktig människa och kompetent och felfri och fläckfri, så har jag inga problem med att sitta bredvid en som jag tidigare inte har ansett bärare av samma möjligheter, företräden och lyckade liv som jag själv har. Vi är ett folk. Han har kallat på mig och det är av nåd jag har svarat ja. Det är av nåd han har gripit in i mitt liv. Det du och jag svarar på Jesu inbjudan, säger den här liknelsen, påverkar vår evighet. Och det du och jag svarar på den här liknelsen påverkar hur vi väljer att leva våra liv här och nu. Det blir synligt. Om den inbjudan är något vi tackar ja till och inte skäms för. Och därför fortsätter Jesus att prata just om att beräkna kostnaden. För det här handlar om, kommer jag skämmas för den Gud som är så radikalt barmhärtig? Kommer jag skämmas för de som blir mina syskon i den här familjen som också är deltagare på festen? Kommer jag skämmas för den vattenfyllda mannen? Kommer jag skämmas för krymplingen, för den fattige, för den som inte är som jag? Kommer jag känna mig hemma bland de rika och välbeställda? Alltså, frågan ställs ju till alla oss som är här inne, oavsett vilka förutsättningar vi är här. Kommer jag tacka ja? Och när jag har tackat ja, kommer jag kliva in och fortsätta stå kvar där, även om andra säger, du borde skämmas för det sällskap du ingår i. Du borde skämmas för att du tror på Jesus. Och därför berättar Jesus om att det här kommer ibland slita i familjebanden. Det kommer vara föräldrar som skäms. Han fortsätter med att säga att det här kommer vara som att ta på sig ett kors emellanåt. Och att ta på sig ett kors innebär ju att vara dömd för någonting och bli utlämnad till de romerska trupperna för en död. Och det är skamfyllt vid den här tiden att bli liksom behäftad med ett barn som är dömd och förnedras på ett kors. Skammen drabbar familjen. Så det kan störa i familjebanden, säger Jesus, och Så där blev ju reaktionerna i min egen familj en gång i tiden när jag bekände mig första gången för Jesus för 40 år sedan. Det var smärtsamt och det var jobbigt att bära. Och jag kan ju med tacksamhet se tillbaka till att det inte stannade vid det. Men i början var det ett avståndstagande att min familj skämdes för mitt val av att säga ja till Jesus. Så Jesus säger till dem som hör det här budskapet och ska välja mellan ja och nej, beräkna kostnaden. Är du beredd att starta byggandet av livet tillsammans med Gud? Det är som om någon av er vill bygga ett torn. Sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget? Annars kan det ju hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: du, den där, han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Så Jesus ställer skam mot skam. Ja, du kanske får en familj, du kanske får vänner som skäms för ditt val av att du tror på Jesus. Och han säger: bestäm dig för vad det kostar. Välj att bygga och avsluta inte det bygget förrän det är färdigt. Och det här var som sagt viktiga ord för mig när jag ställdes inför det där valet en gång. Så min fråga idag blir: finns det någonting som utmanar din tillhörighet till Jesus? Gör att du tvekar, rädd för att tappa ansiktet? Ser andra på din bekännelse av Jesus med förakt? Och vill du stå kvar vid den bekännelsen för att du vet att det leder till liv? Det går ju att labba med den här texten en del, förstås. Och en av utmaningarna för mig genom åren har kanske inte alltid varit om jag skäms för Jesus, att jag tror på Jesus. Jag tycker det kan vara nästan lite utmanande ibland när jag möter människor som uttalar sig föraktfullt om troende människor som är mindre smarta. Jag vet ju att jag är jättesmart. Så det biter liksom inte riktigt. Som är så övertygade om att tro är lika med att vara lite dum i huvudet eller naiv eller i behov av särskild trygghet som de själva inte behöver. Och jag tänker att den övertygelsen, den tron de har att det är så, är ju väldigt imponerande. Som jag älskar att utmana med någon fråga tillbaka. Ofta genom att bekänna just att jag är kristen. Som får liksom en utmaning tillbaka in i deras inskränkthet och föreställningar. Och det har jag stött på genom åren. På olika sätt. Om det har varit vid barnens fotbollsplan att stå och titta på en match och någon säger till mig: Kenne, har du druckit mycket vin i helgen eller? Och jag inte riktigt snappar vad de är ute efter. Och ser lite konfunderad ut. Jaha, du har väl firat nattvarden, var du inte pastor? Jättekul skämt. Eller? Och så bara att stå kvar i det, inte göra så stor grej av det och fortsätta vara den jag är och få se hur samtal efter ett tag går förbi alla de där snabba grejerna. För att skämta, testa av, går det att skämta med dig som är kristen? Går det att dra någonting åt det hållet och se om du blir upprörd eller inte? Ungefär som mina bröder försökte trigga mig som tonåring om jag skulle svära i och med att jag var kristen. Du får inte svära, och till slut svor jag en lång ramsa och så, det får jag visst det. Jättemoget. Fortfarande lika mogen emellanåt. Men han står kvar i de där utsatta lägena. Ja, men Jesus vill jag gärna bekänna mig till. Och se, kan det här efter det avtestat om jag skäms för min tro eller inte, kan det leda till öppna samtal om vem Jesus är? Just för att jag vågade stå kvar. Inte fly undan. Det som har varit svårare emellanåt, det är att alltid stå för troende som säger saker i Jesu namn som går emot hans barmhärtighet. Så min fråga till oss idag är, finns det saker i ditt liv som tar överhanden just nu? Sätter dagordningen så att Jesus sätts på undantag? Eller är ditt ja till honom ett ja som fullföljs i dina ord, i dina handlingar? Ge plats för honom när vi fortsätter fira gudstjänst tillsammans, när du fortsätter att välja be tillsammans med vänner, när du fortsätter att välja dela dina behov och vittnesbörd, när du väljer att stå vid Jesus, att du har svarat ja till hans festinbjudan, och låt det bli synligt i din vardag. Där du formar ditt liv i den gemenskapen, ge rum för honom. Delta i att förkunna hans fantastiska storverk. Och om du är idag här som har känt att du inte räcker till eller passar in på grund av någon begränsning du lever med, du är inbjuden till att svara ja. Jesus skäms inte för dig. Den här församlingen kommer inte skämmas för dig. Vi är beroende av Guds nåd och barmhärtighet. Beräkna kostnaden. Jesus kommer bära dig. Svara ja. Vi ber. Jesus, rör vid oss där vi är just nu. Du vet vad vi är bärare av. Du vet hur vi kan känna oss begränsade, som fattiga, blinda med olika lyten, som haltande människor. Tack för att du inte skäms för oss. Tack för att du kallar på oss och att vi får svara ja. Och där vill vi leva våra liv den här dagen, Gud, med ett ja till dig. Ett ja som blir synligt, inte bara genom bekännelse här i det här rummet, utan ett ja som blir synligt i våran vardag. Hjälp oss att vara människor som bjuder in andra till den erfarenheten av att du är Gud som visar barmhärtighet. Genom våra berättelser, genom vår inbjudan, med vårt erbjudande om att precis som du la händerna på en situation och förmedlade liv och helande, att vi får förmedla liv och helande in i brustna situationer, Gud. Inte för att vi är starka i oss själva, utan för att du i din barmhärtighet är så fantastisk. Kom, Herre Jesus, in i det som är våran vardag, på våra arbetsplatser, vänkretsar, de olika relationer vi rör oss i. Kom med ditt livgivande, kom med din kraft, vi ber i Jesu namn. Amen.